var många olika saker som pågick, kände jag i mitt sinne, som jag var intresserad av när jag skulle försöka rikta in mig på någonting för att prata om idag. Så ni får ursäkta mig om det kanske hoppar lite mellan olika saker. Vi får se hur det känns. Någonting som jag har tänkt på mycket på sista tiden och också därför sökt mig till vad det gäller att läsa eller lyssna på saker. Så det är sånt som handlar om individen och kollektivet. Och vad det egentligen innebär att vara individualistisk och att tillhöra ett kollektiv i vår tid. Och hur det här med att tillhöra ett kollektiv också innefattar en slags ansvarstagande och samhörighet, gemenskap. Jag hörde nyligen någon som sa, jag tror att det var Alexander Bard, om ni känner till honom, det gör ni säkert. Jag kan inte påstå att jag tycker att allt han säger inspirerar mig, men han är en väldigt intressant person som har en hel del att komma med, som man kan förhålla sig till hur man vill förstås, om allting. Men någonting som han sa var att individualismen och individens tid är förbi. Unga kreativa människor idag, de ser sig inte som individer utan som divider. Individ betyder nämligen något som är odelbart. Till exempel en partikel, individum på latin. Och divid är man då om man är delbar. Och som han uttryckte det, så som divid så är man mycket mer beredd på att byta roller, att byta skepnader. Man är inte lika fast vid ett speciellt kön till exempel. Det kön kan vara mer könsöverskridande. Man kanske inte identifierar sig med någon specifik grupp eller religion. Och det här är ju någonting som är väldigt intressant tycker jag ur en synvinkel av zenutövande och buddhism. Och man skulle kunna säga rent teoretiskt så överensstämmer det ganska bra. Men som alltid när man tycker att man hittar nya sanningar så finns det alltid en liten risk att man förr eller senare faller dit på att man faktiskt är människa mitt i allt det här. Och att visserligen betyder de här begreppen mycket eftersom begrepp också skapar vår tillvaro och hur vi förhåller oss, så är det ju också så att vi måste hela tiden på nytt ifrågasätta. Och när det gäller det här med individualism och kollektivism så pågår en ständig och väldigt snabb förändring i vår tid när det gäller det. En annan sak som jag tyckte var intressant med det han sa i den här intervjun var att han sa att framtidsskildringar är på ett sätt och vis ovanligare nu därför att framtiden är hela tiden här. I den meningen att det händer så otroligt mycket så vi är inte medvetna om att vi lever så att säga mitt i en science fiction värld. Som vi ännu inte har insett. Fast personligen tycker jag att man kan faktiskt uppleva det här. Jag brukar ibland säga till människor i ens egen ålder att tänk när man var liten om man hade föreställt sig de här sakerna som finns nu. Smarta telefoner och internet och allt det här som vi nu har. Så hade man ju tyckt att det var science fiction, definitivt. Och man tycker det ju faktiskt nu med, eftersom det är så nytt och på ett sätt ogreppbart, den här enorma förändringen som har skett kanske bara på mindre än 10 år av vår livstid. Vilket också förstås skapar en helt ny typ av förhållningssätt hos de som föds nu. Och här finns ju, när det gäller att vara individualistisk och, eller inte, eller hänga fast vid egot eller inte, så kan man säga att precis som alltid så finns det två sidor av det kollektiva och det individuella, om man nu skulle prata om internet till exempel. Och beroende på vem man pratar med eller hur man förhåller sig, så kan man ju säga att det finns både den sidan som är att vi blir ofria genom den här enorma möjligheten till spridandet och att hålla reda på information och kommunikation. Vi vet ju det, att det talas mycket om hur vi är hela tiden påpassade av alla möjliga organisationer som tjänar pengar på oss, framförallt förstås. Jag reagerade på det. Det var en sån här science fiction upplevelse häromsisten. Jag har inte hållit på så mycket med sån här Google Drive och såna här saker tidigare. Men nu ligger till och med maskinplaneringen på Google Drive. Eftersom det kan sitta någon i Tyskland eller i Storbritannien och hjälpa till att planera maskin, eller någon i Finland eller bara mellan Stockholm och Sängården. Jag hade ett motstånd till det här till att börja med. Men okej, det verkar ju som någonting som man inte kan värja sig inför. Då får man liksom ta det positiva. Men i alla fall, den här upplevelsen var att någon delade schemat för Sängården. Första sändoledarens schema. Och jag har inte använt såna här Google-scheman tidigare. Det kom, jag kunde ju se där vad som pågick, och då är det regin och då händer det och då kommer den och då går den in i retreat och så vidare. Men så plötsligt så står det att jag skulle bo på ett vandrarhem i Göteborg nästa helg. Det var ju mycket riktigt så att jag skulle det, men det hade jag inte satt in i något schema i Google Drive. Men det kom ju upp automatiskt, eftersom jag hade bokat det där vandrarhemmet på internet. Det var en slags overklig upplevelse av att någonting annat håller reda på vad jag håller på med åt mig. Det där pågår ju förstås hela tiden. Och i det här så skulle man kunna säga att det finns en frihet, men också en ofrihet. Och är man då som jag lite äldre, som man måste motvilligt medge nu för tiden, så känner man sig lite överkörd. Och man är lite sådär att man bara vill stänga av allting. Man vet inte vad det är som pågår och hur det här styr en, eller vad man ska göra. Plötsligt dyker någonting upp och man vet inte, även fast man förstås kan en hel del om det här också. Men är man inne i det här från början, från man är barn, så är det förstås, har man förstås en annan relation till det. Eller om man vet mer än vad jag vet om det, då kan man vara smart. Smartare än sin telefon kanske. Och då har man större frihet. Och när det gäller såna här saker som Instagram och Facebook och Twitter och så, så är det samma sak där. Om man är väldigt kunnig på området och smart i sitt användande, så ger den en frihet. Men är man inte det, så blir man väldigt lätt indragen i allt möjligt som man inte riktigt vet vad det är. kan man säga att det här är en slags kollektivism och individualism som pågår samtidigt. Där individen kan vara fri i kollektivet och använda det på ett väldigt bra sätt. Eller tvärtom. Där man kan genom sitt sätt att förhålla sig till de här sociala medierna hela tiden bara bekräfta sig själv. Eller inte. Man kan också använda det som ett sätt att dela någonting som är mycket större. Och saker som kanske är viktigare att dela med andra. Viktiga att dela med andra. Som inte har med en själv att göra. Man kan ju använda det som en slags upplägg för att presentera sig själv om och om igen. Och bilder och vad man gör och så vidare. Men man kan också få reda på information och sprida information. Och det som förr i tiden kanske var överblickbart. Så sent som tidigt 1900-tal, kanske fram till mitten av 1900-talet. Så levde man i mycket högre grad i någon slags bymentalitet, även i städer. Och byn, så att säga, angelägenhet var också individens angelägenhet på ett sätt som var kanske överblickbart på ett annat sätt. Om någon skulle gifta sig så skulle alla, hade alla så att säga rätt att vara med på bröllopet eller se bruden eller vad det nu var. Man kunde till och med ringa på för att se bruden. Det var en sån här tradition som fanns tydligen. Det skulle man inte göra idag om man hörde att en granne skulle gifta sig. Det skulle verka ganska konstigt. Eller samma sak om någon dog. Så var det hela byns angelägenhet att delta i begravningen, att se den döde. Man hade rätt att knacka på och be att få se den som har dött. Självklart är det säkert så på många ställen i världen idag också. Men definitivt inte här. Vad som är privat och vad som är en kollektiv angelägenhet har förändrats. Man bredde ut till exempel granris i trappuppgången där någon hade dött. Så att man skulle veta det. Och det här var någonting som man gjorde ända in på 1940-talet enligt en etnolog som jag läste. Så kan man säga då att det är positivt eller negativt att vara solitär? Det är förstås både och. Och ur en buddhistisk synvinkel så kan vi förstås aldrig anse oss vara helt solitära. Det kan ju vem som helst förstå att så fungerar det inte. Det finns alla möjliga rörelser som pågår just nu. Som har både med att vända sig inåt. Att göra någonting själv, att dra sig undan. Eller motsatsen. Att gå samman och göra någonting tillsammans. Allt ifrån det så kallade Burning Man-projektet. Som har utvecklats på alla möjliga olika sätt nu. Till crowdfunding, att man går tillsammans och bekostar någonting tillsammans som är bortkopplat från de vanliga, så att säga, banker och så vidare. Lön och sådana saker. Man bestämmer sig och så ber man om pengar för att göra någonting. Och andra som tycker det är viktigt hänger på. Och sen finns det då den andra sidan som man också kommer i kontakt med nu. Jag läste nyligen en artikel där det var någon man som bestämt sig för att vara ett år i en liten stuga utan el ute på landet. Och la ner allting som hade med datorer och så vidare att göra under det året. De här behoven finns. Och då tänker jag mig att medvetenheten om att vi måste göra saker kollektivt och tillsammans, och medvetenheten om att man också har behovet att dra sig undan, att vara själv, att på sätt och vis vara en solitär. Det är precis det vi håller på med här, båda de sidorna. Kanske kan man komma in i utövande lite grann från, lite mer från det ena eller andra hållet. Men jag tror när det gäller zen så kommer de flesta in i zen med tanken på att det är en solitär praktik. Som man visserligen gör tillsammans med andra. Men att själva utövandet är en ganska solitär affär. Vi undervisar inte så mycket i grupp. Och delar på det sättet som kanske på många andra ställen. Dokusan är privat, till exempel Dyson. Men det finns också något i det här som är bedrägligt. För att i det här sittandet i grupp som vi gör, så finns det en otroligt djup känsla av gemenskap och delaktighet i det kollektiva. Att vi så att säga tränar oss på att vara solitärer i ett kollektivt sammanhang där vi faktiskt delar någonting som är oerhört viktigt för oss alla. Det är inte så jätteofta som vi pratar om det och uttrycker det på det sättet, men det händer ju också. Men att den här gemenskapen där man har ett gemensamt mål med det man gör. Jag kan inte säga att målet är något exakt mål. Men ändå. Målet är ju, med våra sittningar här skulle vi kunna säga, det direkta målet är att vi ska kunna få det här utrymmet. Och i den här tiden som jag talade om tidigare, där beskrivningen av att allt går så fruktansvärt fort att det är svårt att hänga med, så är det ännu viktigare att hitta sin inre stabilitet. Att stanna upp på ett sätt som gör att vi inte behöver bli helt överväldigade. Och när man då dessutom kan stanna upp tillsammans i ett kollektiv, där det blir så att säga bekräftat av de andra att det här är någonting faktiskt att hålla på med. Det är inte en solitär affär. Eftersom det här med att tala om zen-träning eller sittande i zazen som någonting som sen leder till att vi förstås blir mer delaktiga i världen, det kan kännas rätt abstrakt, speciellt i början. På vilket sätt blir jag mer delaktig i världen genom att sitta i zazen? På vilket sätt hjälper jag de som har det svårt på andra sidan jorden genom att sitta i zazen? Det kan kännas abstrakt. På vilket sätt vi är delaktiga i världen genom vår zazen. Ur en sån synvinkel. Men det här med att komma samman och skapa en situation som vi gör på våra sittningar, retriter, en sån här dag, där olika människor har olika uppgifter som skapar den här gemensamheten, gemensamma rummet att sitta i. Det är definitivt någonting kollektivt. Ibland kanske vi glömmer det. Att det är så. Att vi skapar någonting genom att göra tillsammans. Vi är inte betraktare, vi är inte åskådare. Det är någonting som också den här Burning Man idén är. Att man är inte en åskådare, man är delaktig. Man kommer samman, i det här fallet då, i en stad i öknen från början. För att uttrycka saker, för att skapa kultur och möjligheter och nätverk. Inte gå och titta på en föreställning. Precis så är det med det här också. Man kommer inte hit och tittar på. Det är meningslöst. både med sen förstås, det är ganska självklart, men även en sån sak som recitation eller något sånt. Man tittar inte på, man deltar. Och det här är förstås också en förändring som sker med tiden, att när man börjar så kan det kännas när man kommer till en grupp som den här att man är lite mer vid sidan om. Och att det är lite grann de andra som gör det här. Det kan vara, finnas ett motstånd där att ge sig in i. Och någon som kom till mig nyligen och sa, ja, det här med shikantaza, alltså att bara sitta den övningen, det verkar ju väldigt intressant, men det verkar väldigt exklusivt. Då sa jag, vad menar du med exklusivt? Menar du att det är exkluderande? Och på vilket sätt? Jag menar att det är inte för mig. Och då sa jag, om det inte är för dig, vem är det då för? Personen kunde ju inte riktigt svara på det. Ja, men det verkar ganska svårt. Och jag sa, men vad är det som gör att det inte är för dig, för att det verkar ganska svårt? Och så höll vi på så där ett tag. Och i slutändan kom personen på att, ja, men det är ju faktiskt för mig. Varför skulle det inte vara det? Och då tänker jag, det här med kollektiv, det är också att tänka att det är för mig. Det här som de andra gör, vare sig det är en grupp eller ett samhälle eller en värld eller ett universum. Det är inte jag är här och sen är det någonting. Även om man deltar då så kan man ha den inställningen. Jag har också varit med om många gånger personer som kan ha deltagit här i den här verksamheten, kommit och suttit här under lång, lång tid, flera år kanske, som säger, ni gör ju så här och så här här. Och då brukar jag försöka säga, men du är ju med, varför säger du ni? Var kommer det ifrån? På det sättet är man aldrig solitär. Annat än på det sättet att man kan vara för sig själv. Man har sin egen individuella väg förstås. På vissa sätt. Men man är en divid. Man är delbar. Man är föränderlig. Man är definitivt en del av ett kollektiv. Alltid. Sen handlar det bara om hur man förhåller sig till det. Vi säger ju på måltidsrecitationen när vi har det vi kallar formella måltider. Man reciterar och man offrar och så vidare i samband med måltiderna. Det här händer på sängården och både i retriter, alltså sushiner, och utanför. En av meningarna går så här. Otaliga varelsers arbete har frambringat detta mål. Att göra sig påmind om det. Man säger, det är en slags religiös akt. Vad är det som är religiöst? Jo, att man påminner sig själv och man bekräftar att vi är kollektiv. Alla är med. I framställning av allting i den här världen. I det här livet. En annan sak som är viktig att lära sig. Det här är något man tränar på. När man lever i ett zen-kollektiv. I allra högsta grad. Och alla kollektiv. Det är att stå ut med. De som man inte har valt. Men som man ändå är tillsammans med. Av en anledning. I fallet ett zen-kollektiv så är det att man vill praktisera zen. att acceptera att personer som har då samma inriktning eller intresse kan vara personer som man inte gillar eller har svårt för. Som till och med verkar ha en helt annan inställning. Att ge utrymme för de här olikheterna inom ramen för en gemenskap. Där man kan vara lite eljest utan att bli mobbad. Där det inte finns något självklart sätt att vara. Utan det som är gemensamt är det man vill göra tillsammans. Kanske det som är skillnaden på en ett samfund, en gemenskap där man utövar någonting som man kan kalla religion eller andlig träning och en kult eller sekt. I den här, jag ska inte gå in för mycket på den här Burning Man-rörelsen utan det kan ni ju googla på sen, det är ju lätt. Men de har några såna här grundläggande regler för sin verksamhet som jag tyckte var intressant också ur jämförelse med vad vi gör här. Att man ger utan att förvänta sig något specifikt tillbaka. Någonting som de kallar radical inclusion. Att alla är välkomna. De som är intresserade av att vara där vill säga och göra det som är syftet med saken. Att det är icke-kommersiellt. Att det är en slags radikalt tro på sig själv. Radical self-reliance. Också något som de kallar radical self-expression. Det skulle jag vilja säga att sen allra högsta grad är. Det man vill se i docusan. Radical self-expression. Sen så en annan är att det är en communal effort. Där man så att säga arbetar för helheten. Civic responsibility. För man följer lagar och det som är bra för alla. Så har den här leaving no trace. Och det kan man ju se både rent fysiskt, konkret och hur man beter sig på olika sätt. Hur man sprider sina egna energier. Och sen är det här då att man är deltagande och inte tittar på participation. Sen den sista som jag tänkte avsluta med är, läser på engelska här, immediacy. Immediate experience is in many ways the most important touchstone of value in this culture. Seek to overcome barriers that stand between us and the recognition of our inner selves, the reality of those around us, participation in society and contact with the natural world exceeding human powers. No ideas can substitute for this experience. Okej, jag tror vi har inte så mycket tid idag så att jag tror att det får bli den avslutande meningen.